Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hallå, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Studio Klassiker. Jag heter Carl Egelius och med mig här idag så står Björn Meijer.
Hejsan.
Och Fredrik Nyblad.
Hallå.
Hur är det med klassikerlivet just nu då, Fredrik?
Det är lite under avveckling kan man väl säga kanske.
Okej.
Okay. Nej, men det börjar bli dags att samla in flocken i förvaringen.
Ja, hur går detta till då rent praktiskt?
Ja, det är ju det här med att man inte kan köra två bilar samtidigt. Och inte tre heller har jag förstått. Nej, men så det är ju alltid den här billogistiken att man vill ju gärna ha in fler bilar än man åker hem med från där man inte får vara. Och det kräver ju viss assistans och då gäller det att man ordnar den där assistansen i form av kanske närstående och sådär.
Mm.
Men sen är det ju vädret är ju lite mer vad ska man säga, svajigt just nu känns det som att det regnar ganska mycket ibland.
Och det kan vara fantastiska dagar.
Det kan
dagar
också vara fantastiskt, absolut. Men
utmanande.
Senast i söndags så hade jag tur, för det regnade mycket på morgonen och sen så sa väderprognosen att det skulle vara fint väder i kanske 3 timmar och sen skulle det regna igen. Men jag hann ut med bilarna som skulle ut.
Bilarna, vilka var det då?
Ja, det var en bra fråga. Nu ska vi se här.
De var röda, det vet vi.
Nej, det var de faktiskt. En var röd. Det var en Austin Cooper och sen så var det Volvo 240. Och så medan jag bara pysslar där i ladan och gör ordning så ser jag liksom hur det blir mörkare och mörkare. Och sen blir det verkligen totalt duschläge. Det bara vräker ner. Och då var man ju väldigt glad att man hade kommit in med bilarna. För att det är ju inte lika, man vill ju absolut inte lägga på ett täcke om man är i en sån vinterförvaring där man behöver ett kapell. Vill man ju inte lägga på det på en blöt bil, det går ju inte.
Nej.
Och då blir det liksom, ja. Så det var ganska skönt att få in dem faktiskt.
Ja, den här sista turen är ganska viktig för hela känslan under vintern. Och man känner att det var ändå en fin sista tur ut till ladan, eller var man nu ställer sin bil. Och att det var lite krispig luft och det var gula löv och det var kanske, ja, till och med att löven kanske virvlade lite i backspegeln sådär när man körde längs vägen. Och man ska ha haft den där känslan att det kanske är lite för tidigt ändå att ställa in bilen.
Mm.
Men så precis, så då kommer då det där åskvädret som på beställning bekräftar att det var rätt att göra exakt just nu.
Ja, exakt. Det här var en bekräftelse på det.
Ja.
Man kom in på rätt fot helt enkelt.
Ja. Mm. Nej, för sen är det ju, det kommer ju komma några såna här dagar lite här längre fram ändå, där du kommer att känna att kanske ställer jag in bilen lite för tidigt.
Ja, får köpa fler bilar.
Ja, det är ju det som är risken alltså.
Ja.
Om man ställer undan bilarna för tidigt. Mm. Plötsligt så är den där platsbristen inte lika påtaglig längre.
Nej.
Och då börjar man titta på olika annonssajter och så här och se vad som kan finnas tillgängligt.
Så att de som säger så här, nej, men veteranbilar måste man sälja på vår, de tänker inte på såna här som är lite mer maniska som vi som liksom måste ha något nu också och knapra på.
Ja, på våren har man ju mycket mer konkurrens bland andra. Utbudet är ju tunnare på hösten och då finns det ju, och det finns, ja, i och för sig finns det kanske färre köpare, men de är inte lika kräsna.
Nej,
precis. Du
måste bara fylla upp ett garage.
Ja. Ja. Nej, men till alla säljare där ute, fokusera på de som knarkar värdetjänster och letar klassikerfönster nu, så att där har ni målgruppen.
Ja, nej, men man får ju, det är ju härligt att köra klassiker på hösten. Det är det verkligen. Det är en underbar känsla, men man måste ju erkänna också lite alltid lite kärvare nu.
Vad är det du upptäcker då?
Ja, till exempel att här om morgonen så skulle jag åka som vanligt med, och då hade jag en bil från 1985. Jättetrevlig bil. Det var inte min. Det var en BMW. En 320 cabriolet som jag av logistiska skäl hade blivit vårdare till under ett dygn. Mm. Otroligt snygga de där. BMW 30.
Verkligen. Finfina.
Ja, en gnistrande röd med nybytt sufflett. Och den hade stått utanför mitt hus på över natten, och det hade varit kanske gått ner på 2-3 grader. Och jag skulle åka då, och den här bilen jag körde den kvällen innan, jag kände också, den kände vilken underbart trevlig bil att köra, och det var torrt och fint, och det var lite som sagt krispig luft, så jag kände att det här var väldigt trevligt att få uppleva det här. Men sen nästa morgon, då var det verkligen vardag, jag skulle till jobbet, och det var lite kallt, och det första som händer är ju att den immar igen totalt. Och sen vrider man på fläkten, och den låter en så har man då lite mer fläktljud där. Det fanns faktiskt elektriskt uppvärmda stolar igen. Väldigt trevligt. Och det är ju det med 80-talare, de skiner ju verkligen igenom på, just när det blir lite kärvare, då är det lite mer bekvämt.
Ja, jo.
Men som sagt, jag fick ju vänta en bra stund innan den hade immat klart, den här bilen, och innan jag kom iväg. Och sen så åker man igenom en sänka, man åker från mig där. Och då kommer ett nytt liksom fuktmoln som då lägger sig igen på bilen. Ja, jag ska inte säga att jag led egentligen, men man kände att nu, det här med, man tänker ibland att det här, men man skulle ju kunna åka, vad är det för, man skulle kunna åka med såna här gamla bilar året runt, men just de här vardagliga situationerna, ta lite glädjen av att köra en gammal bil, även om det går.
Nej, man kan ju, men det är ju som sagt, det är ju mysigare när det är krispigare och när det är soligare, och när man inte behöver sitta och vänta på att imman ska försvinna. Jag som ta mig fram på klassikervis oftast på två hjul. Det är ju jättemysigt att åka omkring och titta på de här fina löven som har varit nu. Men nu börjar de läggas på vägen också, då blir man ju lite sådär. Alltså det blir halt helt enkelt. Och sen så är det kallt utomhus. Men jag hoppas ju hitta någon liten tur till. Jag har förmånen av att ha det främsta fordonet ganska nära mig, så att jag behöver inte så mycket logistik och ställa den i en lada, så att jag kan plocka ut den när det blir någon tur.
Det är bra. Det är inte så. Man ska ha något sån här fordon som man har tillgängligt för de där spontanturerna.
Ja, det är inte dumt.
Nej,
det är inte dumt.
Det är inte dumt alls. Och sen är det väl så också att man vill väl också att de här, även om de är kapabla nog, de här klassikerbilarna, så vill man väl också att de ska vara lite det ska vara lite smak av sommar. Det ska vara det roliga med det, om man börjar förknippa dem för mycket med vardag, så blir det, då försvinner lite grann den här speciella känslan kanske.
Jag vill ju att klassiska bilar ska sätta guldkant på vardagen, att det inte ska vara de här glassätarturerna. Men samtidigt så bromsar jag mig själv ibland när jag vet att jag känner mig lite väl uppe i varv, att det blir liksom lite för mycket, och då vill jag inte utnyttja mina äldre bilar, för då tycker jag att det, då vet jag att det kan gå fel, och då skulle jag må så illa om jag lyckades göra något dumt liksom.
Hur menar du?
Ja, men det kan ju vara att man kanske av stress, att det är för stressigt, och då är det inte lika roligt liksom. Så att då väljer jag bort dem.
Lite för mycket vardag.
Ja, lite för mycket vardag. Men annars så tycker jag att man ska använda såna klassiska bilar i vardagen. Men när det är för mycket vardag, så väljer jag bort dem.
Jaha, men hur gör du när du ska ställa av din bil, Fredrik? Vad har du för checklista?
Ja, det Ja, men mer luft i hjulen. Så att de inte förhoppningsvis får plattor. Lite kåsprit i tanken. Kolla vätskorna. Fylla på glykol. Så att inte, om man nu har en bild där man kanske bara fyllt på vatten sådär, för att det är ju ändå sommar. Sådär, så...
Gör du det?
Skulle det aldrig hända något?
Nej. Nej, men inte de bilder jag har just nu, men det har nog hänt på någon bil när det har varit problem sådär, liksom, så kanske i panik har man bara fyllt på vatten.
Ja, i panik kanske.
Ja. Mm. Och sen så gäller det att komma ihåg det också. Ja. Ja.
Det är inte bra att köra med bara vatten.
Nej.
Man måste ha glykol för att smörja också.
Ja. Nej, men så det är väl kolla vätskor och fylla på glykol och kanske också då det är just det där man verkligen kan fylla på vatten kanske då, om man också inte har, det är ju att fylla på istället för på spolarvätskan, för det är ju ändå varmt ute. Men det kanske inte är så bra att ha om man nu tror att det blir minusgrader där den står, att det bara är vatten i en full tank.
Det är jättedåligt.
Ja, så där gäller det också att fylla på lite. Det var nog snarare det jag tänkte på.
Men sen är det ju här med den här bensinen som man funderar mer och mer på hur den åldras och hur den skadar slangar och såna här saker. Jag har fått höra, det låter så krångligt så jag har inte gjort det än, men det finns de som gör så att de helt enkelt kopplar bort bränslepumpen och kör förgasaren eller insprutningssystemet tomt, och sen så kopplar de på och fyller förgasare och övrigt med sån här alkylatbensin. Så att det är det som står i så här. Men det är ju fortfarande så att det kanske finns den här etanolbensinen i tank och i övriga slangar och såna här saker. Det är lite det gnagande oro varje år, tycker jag, det där.
Så är det ju. Sen så är det ju, vissa får ju jättemycket problem och har krångel med avlagringar, förgasar och allt möjligt. Och vissa tycker jag verkar som att nej, men den startar som vanligt. Så att det är svårt att veta, men det är alltid den ständiga funderingen på hur man ska göra.
Mm. Jag brukar begränsa mig till att fylla tanken med 98 oktan, alltså E5 då, bara, så det är 5% inblandning av etanol. Och sen har jag hört att man kanske, som du har gjort då, kanske fylla på lite med kolsprit, men det är mer mot fukt, så att det inte, att det ska driva ut fukt ur bränslet. Och det är ju då när bilen ska stå bara över vintern. Det handlar ju ändå bara om några månader. Om den däremot blir stående längre, så kanske man ska konservera mer.
Och sen är ju nästa frågan då, täcke eller inte täcke?
Det är verkligen en fråga, för det stänger in fukt och det hindrar fukt från att komma in. Så det är både och, det beror på lite grann vad det är för typ av förvaring.
Ja. Om en bil står i ett garage eller en verkstadslokal eller något sånt, där man vet att det till exempel verkligen inte kommer falla ner en massa saker eller finns fåglar i det här rummet, då kan man ju skippa det här med kapell. Men om man tror att det kanske någonstans ändå kan, finns en risk att det kommer ner lite saker och att det finns möjligen kanske lite fåglar eller sånt, för att det är stor, som kanske bor upp på taket eller så, då ska man nog ändå ha kapell.
Ja, och lite beroende vad det är för typ av damm.
Precis, man får tänka också på, är det så att bilen kanske står där det blåser? Jag vet sådana som har fått lite problem med kapell för att det har flaxat för mycket, helt enkelt. Och skavt i lacken över en hel vinter. Så att, det är också en sån där man får fundera på vilket som är bäst i slutändan.
Men jag tror det där med kapell framförallt är en psykologisk grej. Att man känner att nu ska jag natta, nu ska jag stoppa om bilen här. Ska få sova gott.
Ja, jo. Ja, men det är en rit.
Ja, precis.
det som jag tänker på, att bilarna blir ju avpersonifierade på något vis när de står under kapell. Och det är lätt att tro att det här kapellet skyddar mot allt. Folk kommer in och lutar cyklar mot bilen för att det är ett kapell på, för de tror att det är. Och så här. Det får man ju också ha som en aspekt.
Verkligen, så kan det ju vara.
En blänkande kaross som står där och så man ser, det här är någonting verkligen att vårda och akta. Då kanske man har lite mer respekt för den.
Så kan det vara.
Ja, ska vi prata lite bilauktioner?
Det låter bra.
Vi har ju ett samarbete med Bilweb Auctions som säljer samlarbilar på auktion på nätet. Nu är det dags för deras andra oktoberauktion. De kommer alltså ut med 2 auktioner i månaden. Och bilarna ligger redan ute på deras sajt. Det är 41 stycken utrop på bilwebauctions.se. Och budgivningen började igår den 20/10 och avslutas på torsdag den 27 oktober. 41 utrop. Var fastnade ditt finger först, Fredrik?
Den fastnade på kanske inte bilen, eller bilen också, men på registreringsskylten. Någonting sådär som man minns från förr, men som jag inte riktigt förstått vad det var för någonting.
Jaha.
Nämligen en tysk registrerad folkabubbla i Värmland.
Okej.
Och det är alltså, har jag fått lära mig nu här nu, det är alltså tyska exportskyltar.
Ja, det är såna här ovala skyltar, ja.
Ja, och då, som jag ju då alltid tänkt så här, men de där passar ju inte på någon enda bil. Men det kanske är meningen, vad tror du?
Ja, de var ju bara tillfälliga. De skulle man ju ha då om man förde ut bilen ur landet och sen så tills den kunde registreras in i det nya landet.
Mm. Ja, nej, men de här runda skyltarna, de fanns ju fram till 88 och sen blir det de här mer som ser ut som vanliga regskyltar med en liten orange parti på.
Ja, just det, precis. Mm. Ja, de har alltid, jag tror att de är ganska eftertraktade de här ovala skyltarna, är de inte det?
Ja, jag såg en på en loppis och funderade på om jag skulle köpa den, men så den var lite dyr så att jag avstod faktiskt.
Jag köpte faktiskt den i somras.
Ja,
jag var på samma loppis.
Ja. Var den dyr?
Jag tyckte jag prutade ner den så den blev bra. Jag köpte en hel liten samling med registreringsskyltar faktiskt.
Ja.
En fransk, en från Luxemburg och sen så den här ovala.
Ja. Man hajar ju alltid till för de där ovala skyltarna när man såg någon sån där bil förr. Ja, jag har nog jag har glömt bort att jag har funderat, men nu kommer jag ihåg att jag funderade. Vad är det för någonting? Så att, ja, kul att få höra.
Men bilen som de här skyltarna sitter på är i alla fall en bubbla från 1970 som då ska ha köpts av en släkting till den här familjen som nu säljer den. En amerikansk släkting som då ska ha, enligt Bilwebauktions beskrivning, då flygit till Tyskland, köpt en bil, åkt på Europaresa och kommit till släkten i Värmland. Och tanken var väl kanske att den här personen skulle komma tillbaka någon gång, så att den var ju registrerad i Tyskland, men så blev det inte, så att den har stått och väntat sedan dess någon gång 1974.
Så den kan inte ha varit helt ny då när han köpte den?
Den var ju begagnad.
Mm.
Men har ju inte gått så mycket, men man vet inte exakt miltalet. Men som mätaren står nu så är det ju inte på så mycket.
Nej. Och den är ju en så här helt vanlig bubbla kan man väl säga. Och väldigt nedtonad kulör på dem. Jag gillar den där kulören.
Ja,
lite beige-aktig.
Ja, den ser jättetrevlig ut. Den har ju en viss patina. Lite blemar, lite rost sådär. Lite sådär ytrost liksom.
Mm.
Snarare av förvaringen då än en
ja, just det.
En färd.
Men släktingarna har haft kvar den här hela
väntat,
tiden.
Nej, det vet vi inte. Men
väntat på den amerikanen som kommer tillbaka.
Aldrig komma.
Det är ju en fantastisk historia.
Ja, det är verkligen. Ja. Det är sånt där som gör det så himla kul det här.
Ja.
Oväntade historier.
Men om man köper den här, hur gör man då? Om man då registrerar in den, för det finns ju tyska registreringsbevis och sånt, när man då fått in den här på svenska skyltar, när man ska åka på träff med den, ska man då häkta på de här exportskyltarna igen för att göra liksom historien av bilen?
Definitivt. Man kanske kan skaffa det. Vad är det för nummer på den?
Den heter 364Z624.
Det går inte att skaffa som personlig nummerplåt.
Nej, men det blir ju inte lika roligt med en kantig skylt heller. Det är ju ovala som är det roliga.
Ja, precis. Mm. Ja, det där, men det får man ju absolut. Det är ju verkligen starkt förknippat med den där bilen, de här ovala skyltarna.
Mm.
Ja, spännande. Det var flera bubblor till salu på auktionen, var det inte det?
Jo, det var det. Jo, nej, men det är också en mer orange-röd 1303 från 73. Även en... En med plastkaross kan man säga, en sån här Silverhawk. Det var väl en svensk kitcar, va? Stämmer det?
Jag kan inte mycket om det. Jag tror att den är svensk. Det var ju jäkligt poppis att bygga på folk. Inte bara, alltså naturligtvis buggies och så vidare, men också med sportbilar. Den och RPB, Racing Plast Burträsk.
Ja, det kanske den jag också, tänker på, ja, precis.
Ja, precis. Det är skoj. De dyker upp lite grann då och då, de här. Efter att ha stått undanställda ganska länge har jag en känsla av.
Ja, Precis. Ja, det... Då kanske kan få ett andra liv.
Ja, det tror jag.
Ja, det är verkligen ett tidsdokument. Den dubbla solluckor på något vis här. Det är alltså dels en glaslucka i en öppningsbar lucka. och de här strålkastar arrangemanget där med pop-up-lampor och liggande lampor. Det är extra allt på den här bilden. Sen är det ju en svart 59 också, Folkabubbla, som också är så här lite skönt lagom skick på. Med snobbringar. Jag är svag för snobbringar. Alltså. Ja, något mer på Bilbaboktions lista? Vad har du hittat någonting kul, Björn?
Jag zoomar ju nästan direkt in på en Saab 95. En kombi, en 1975 års modell. I ett sånt här, jag menar, skick som man nästan inte tror att de finns längre. Inte helt perfekt, men välskött på det stora hela. Någon liten bättring och sådär. Men det är liksom rakt in i en vardag som inte finns längre. Jag tycker den är supermysig.
Ja, där ja. Underbar. Och originalskyltarna på där och den här. Jag gillar den där plastgrillen. Jag tycker att den ger lite karaktär till nosen.
Ja, absolut.
Det där är som det kanske inte är den snyggaste, jag vet inte, den här. Det är precis där som det är så här man minns dem.
De var ju jättevanliga så där, och det är väl det kanske hänger ihop lite grann med vi håller oss i någon ungefärlig samma ålder här, vi tre i studion, så att när man började växa upp och kolla på bilar så, då var det ju jättemånga sådana här som rullade omkring.
Ja, och då förstod man ju inte hur bizarra de är. det är liksom 70-talet möter någon slags estetik från 50-talet med den här herrgårdsvagnslösningen med det, liksom, det är linjer hit och dit och fram och tillbaka och allt möjligt.
Det är fener och det är takspoiler. Och ja, det är... Hur var alla de här en sån här extra säte tillbaka? Eller?
Ja, alla, nu ska jag inte säga svära på de allra tidigaste, men här så var det så. Sen så tror jag att det försvann någon gång, några årsmodeller senare, när den var på väg att läggas ner. Men den här är ju sjusitsig, ganska fascinerande för en sån liten bil. Förmodligen går det ganska tungt också. På den här så finns ju den klassiska spyfällan som den har fått heta lite elakt, men jag kan ju förstå det. Sitta bakåtvänt och åka där. Kanske slåss lite grann med sitt syskon eller någonting, så då kanske det kan hända lite saker. Men det är ju en jättefräck lösning om man inte behöver ha bagage med sig och kunna klämma in två pers till.
Ja, verkligen. Alltså det är ju flexibilitet på en helt ny nivå. Ja, den där, jag förstår att du fastnar för den där. Den är ett bra bruksskick.
Jag tror man skulle bli kung på träffen om man rullar in med den där förbi alla mycket mer exklusiva sportbilar och allt möjligt.
Jag tror att det där är en bil som väldigt många kommer ihåg och gillar att titta på och har ett väldigt skönt skick.
Det är en sån här bil som man tror det finns så många som helst av, ja. Men det gör det inte.
Nej, men speciellt 95-erna har ju försvunnit väldigt hårt. Så det där är en riktigt frän bil. Och den är ju faktiskt, alltså den är ju användbar också. Fäller man ner baksätet så är det ju, den lastar mycket också. Man nu
du har i princip redan köpt den här, hör jag.
Nej, nästan kanske. Vi får väl se. Svårt sugen.
Ja. Jag blev lite chockad när jag tittade i listan här. Jag såg ju att vår webbredaktör Mårten har lagt ut sin älskade trehjuliga Bondbug.
Ja, just det. Den verkar ju vara väldigt förtjust i annars.
Ja, jag var tvungen att ringa och fråga honom hur det var med det här. Ska du sälja den nu? Det är alltså den här orange, trehjulig trendbil från 70-talet. Man öppnar alltså hela taket. Fäller fram det. Jag fick provsitta den här på frukostklubben i somras. Men det är som att köra snowrace-ratt. Otroligt liten ratt, och så sitter man där med raka ben och så i det här plasthavet. Mycket, mycket udda.
Du sa trendbil med det, för poängen med det här med att trehjuliga bilar var ju du behövde ett enklare körkort, billigare skatt, billigare försäkring, allting var ju som uppgjort för att den som kanske hade små medel skulle kunna ha ett fordon om man hade en sån här i England. Och därför så blir det ju då ett speciellt segment av de som köper den, men den här skulle ju vara tuff.
Nej, precis. När Bondbug kom, det här var en bil för innefolket.
Och designen är ju fantastisk.
Ni är underbar. Den såldes ju faktiskt i Sverige. Det såldes ett 20-tal sådana här i Sverige. Det var en importör i Halmstad som tog in dem. Och den här bilen som Mårten har då, det är 750. Och det gjordes bara 152 stycken med den stora motorn. De andra var 700. Mm. Och när jag frågade Mårten, du köpte ju den här, det var inte alls länge sedan du köpte den. Mm. Men enligt honom så var planen att köra den en sommar. Och han har kört jättemycket med den. Han har varit på träffar i Vänersborg och i Trollhättan och han har kört en hel del motorväg med den. Hur fort tror ni att man kan köra med en trehjulig bil med 750 kubiks motor?
Ska jag låta då som att jag är jättebra på matematik så frågar jag så här, vad väger den?
Ja, den väger inte så mycket.
Den väger inte så mycket? Ja.
Ingen aning vad det kan vara för utväxling på en sån där, men nej. Ja, det låter som att det kan gå ganska
jag
fort.
Jag tror att toppfarten är det vad du vågar.
Ah, det är så det är.
Ja. Och enligt Mårten så kan man, är den stabil och fin i 100-110.
Ja, det var någonstans där jag tänkte säga.
Ja, han har ju då
utifrån din viktuppgift.
Under den här sommaren då som han har kört med den här bilen så har han ju kommit med, jag tror att han kanske har någon form av informellt rekord i att bli filmad med mobilkameror från andra bilar och upplagt på diverse sociala medier utan att känna till det. Mm. Några sådana poster har sipplat fram till honom. Alltså, plötsligt så ser man orange projektil som kör förbi ytterfilen. Han säger det att en bra extrautrustningsgrej det är ju öronproppar.
Ja, jag tänkte säga ett hjul till. Ja, nej.
Jag frågar också hur är den att svänga med? Mm. Och åt höger så går det jättebra att svänga. Den är superstabil om man åker själv i den. Däremot vänstersvängar är mer eftersom viktfördelningen gör att den blir lite mer instabil åt det hållet.
Just det, så man får burka inuti kupén då för att
hjälpa
till.
Man får tänka sig för helt enkelt.
Mm. Eller ta med en vän kanske.
Ja, kan man också göra. Det kanske är det svåraste.
Vi ska köra fort så nu får du följa med.
Att köra 110 med sån där, det är en sak. Men att åka med i 110 är en sån här sak. Ja, jag tror i alla fall att jag tror han kommer sakna den här när den har klubbats iväg.
Ja, det tror jag. Och men det är jättekul att han har varit ute så mycket. Så att jag hoppas att nästa ägare är det också.
Ja, och jag frågade honom också. Sista frågan var, har du träffat några likasinnade? Har du mött någon annan bondbug?
Mm.
Och det hade han.
Ja.
Jaha.
Ja, fast i och för sig på så här, träffar dedikerade för dessa typer av bilar. Men ändå. Mm. Det såldes som sagt ett 20-tal som kanske har kommit in några extra. Så det finns i alla fall en handfull som är där ute på vägarna och ibland kan synas.
Och man kunde välja mellan en rad färger också, eller?
Jag tror den bara fanns i orange.
Mm. Mm.
Det här var alltså några av de bilar som finns på Bilbo Auctions andra oktoberauktion som går ut den 27 oktober. Kolla mer på bilwebauktions.se som det här är ett samarbete med. Ja, då har vi fått besök i studion av Georg Rudling. Det är nämligen så att Georg har den bil som finns på omslaget på senaste numret av Klassiker. Vad är det för bil?
Det är en Mercedes-Benz 450 SC från 1980, karosskod W116. Och det här är från 80 sista årsmodellen av den karossen.
Ja, och då betyder det att det är en färdigutvecklad bil.
Ja, det hoppas jag i alla fall. Jag har märkt några små grejer, men den är väldigt rolig att köra. Det är en av de sista pansarvagnarna kan man säga.
Absolut. Du har ju många kul tillbehör på din bil i år. Kan du berätta vad den är utrustad med?
Ja, jag letade runt rätt länge innan jag hittade den här. Och mina krav var just den här färgen, alltså silvermetallic och blå velourklädsel. Och jag ville ha V8 450, den skulle vara svensksåld. Och utrustning blev jag väldigt glatt överraskad när jag tittade på den, att den hade luftkonditionering, ABS-bromsar, elhissar fram och bak förstås och farthållare. Det var så här små detaljer som gjorde att jag föll för den här bilen. Och skicket förstås också.
Ja, det känns som en riktigt komplett Mercedes av den här klassen.
Ja.
Med alla de kul grejerna.
Ja.
Och ABS också. Alltså, det kom ju några år tidigare, men det var ju inte så väldigt vanligt. Alltså, det var ju en sensation på den tiden.
Nej, det måste ha varit superspeciellt på den tiden. Det kostade säkert mycket extra också när bilen var ny.
Garanterat.
Mm.
Och Georg, du har ju varit med i klassiker med din silverfärgade Mercedes V116 en gång tidigare. Men det var inte samma bil.
Nej. Många av mina kompisar tycker att det här ser ju likadan ut som den du hade för några år sedan. Samma färg, samma. Men det är för mig en stor skillnad. Den här är 3 år nyare. Och V8-motor förstås. Det ska det väl kanske vara i den här, jag vet inte. Och sen är det att den har all den här roliga extrautrustningen som jag tycker är speciell. I den tidningen, i det numret, så sa jag att jag ska aldrig sälja den här bilen. Men jag hade det faktiskt i 11 år. Och sen av olika skäl så sålde jag den. Och sen så, men sen fick jag har det gått några år nu, och sen fick jag för 2 år sedan återfall och kände att det är dags att ha en V116 igen.
Mm. Och det var en 280 SE.
Yes.
Och den hade ungefär, du hade ungefär samma kriterier då. Det var en svenskhålld bil som var i mycket fint skick som du har. Du hade hittat i princip den bästa på marknaden då också.
Ja, det tyckte jag i alla fall. Sen har jag lärt mig mycket på under resans gång vad man ska titta efter. En trevlig gubbe på Mercedesklubben sa ju till mig att när du ska leta efter en V116 så det bryr inte så mycket om utrustning och kanske om årtal och sådär. De är ungefär lika. Men titta efter rost. och det tror jag att han hade helt rätt i. Så jag visste lite mer den här gången när jag skulle leta att det var helst en rostfri bil. För det kan bli väldigt kostsamt om man ska göra vid det sen. Och den som jag har nu, jag har inte hittat någon jobbig rost i alla fall.
Nej.
Så.
Hur började fascinationen för just den här karossen för och den här modellen av Mercedes?
Nej, men det var ju, det var kanske 10 år, och det pratade vi om i förra gången vi hade med. Det är just den här karossen med det här lite lätt maktgalna looken som den har i sig. Och att sen är det så att jag tycker också att det är väldigt kul med Mercedes 70-80-talsmodeller. Och sen vill jag ha en som inte alla andra har. När man åker på träffar och så finns det jättemånga fina pagodor och R107 cabrioleter som är väldigt väl omhändertagna, folk som har lagt ner mycket pengar. Mm. Men just den här som jag har, de har ju oftast levt ett jävligt hårt liv. De är ofta, det är inte så lätt att hitta en, och därför får man många blickar på sig. Och jag är väl lite intresserad av att prata med folk och sådär. Så ja, det är väldigt kul när man kommer, för det är inte så många som har sett en sån här i sånt här skick.
Nej.
Då får man mycket kommentarer, mycket nya kompisar.
Mm. Många som minns dem från den här tiden.
Ja.
Det var ju en otroligt imponerande bil då. Den var ju verkligen, Mercedes på den tiden, det var ju ett steg över. Idag är ju, så att säga, kan man säga att alla bilar är bra. Det är inte så stora skillnader mellan märkena, men då var ju Mercedes fortfarande, de hade det här säkerhetstänket, de hade utrustning, de hade...
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
En utvecklingsavdelning som man såg framför sig i alla fall. Det var en armé av män i vita rockar som med professorstitel.
Ja, det märks också. Men det är bara en sån sak som man stänger dörrarna och sådär. Det är fortfarande sitter, den här kassaskåpkänslan, den är fortfarande kvar. Och det är något som jag tycker är, det är lite trevligt faktiskt.
Ja, men det var ju verkligen alltså S-klass. Det här var ju V116 så och det är ju klassskillnad. Då var det ju det, så att det är ju väldigt speciellt. Men sen så var de ju, alltså det var ju dyra bilar, avancerade bilar. Och efter ett tag när de hade blivit begagnade så var det ju många såna här som blev bedagade och chanserade och försvann. Så att jag förstår att det är många som reagerar nu när du kommer med en sån fin bil.
Ja, och det förstår man ju, för att det kommer nya modeller och bilarna, det har ju ni skrivit om många gånger i klassiker, att bilars livscykel, från det att den är en ny het modell till dess att den blir lite lätt begagnad tills den blir väldigt begagnad. Och många gånger där under så är det inte, då är det plånboken som saknas att underhålla dem. Mm. Och då måste man hitta någon som har antingen blivit undanställd och lite bortglömd som har överlevt på grund av det, eller någon som är lite halvgalen och gödsla pengar över en bil som man kanske inte alltid får tillbaka dem sen när man säljer.
Hur har den här bilen klarat sig då? Hur långt har den gått?
Den har gått snart 11 000, 10,8, och det tror jag stämmer. Jag har alla registrering, eller vet du, besiktningsprotokoll kvar. Jag har väldigt mycket dokumentation. Så att det, om någon har luras med den, då har de ansträngt sig väldigt duktigt. Nej, men som jag har förstått det så var det ett slakteri i Skåne som köpte den när den var ny. Sen blev det här slakteriet...
Som direktionsvagn då?
Ja. Och sen blev det slakteriet uppköpt av, jag tror det är Scan. Scan vill inte ha några sådana här direktionsvagnar. Och den ställdes undan på området och glömdes väl bort då, någonstans nere i Skåne där. Men Scan ägde den rätt länge. Sen var det någon entusiast som räddade den. Och de har ju varit ganska, som jag förstår, försiktiga med bilen och gjort de skapligt rätta sakerna.
Mm.
Så det är väl det är vad jag vet lite om den. Och jag tror inte att det finns jättemånga 1980 kvar med de här miltalen och i det här skicket. Jag har inte hittat någon. Det skulle vara väldigt kul att träffa någon kompis som har en liknande.
Mm. Mm. Nej, för man föreställer sig att de flesta av de här, de såldes då när de kom. Vi började liksom 1970-talet.
Ja.
Har du kollat upp förekomsten av dem per år så att säga? Eller?
Nej, det har jag inte gjort. Men jag antar att 1980 var väl inget jättestort säljår för dem.
Nej.
För de hade redan 79 tror jag börjat flagga för den nya 126an. Mm. Och då var väl de som skulle köpa en sån här ny bil då med mycket utrustning och lägga mycket pengar. Antar jag kanske, det kommer en ny modell, och då kanske de väntade på den istället för att ta ut en sån här med mycket utrustning och lägga mycket pengar på det. På den. Jag vet inte, men jag antar det.
Ja, det här var ju en bil som Mercedes började utveckla, började skissa på redan mitten på 60-talet, men tydligt för 70-talet, och den kom ju hösten 72. Paris-salongen var det väl som den visades på.
50 år sedan.
Mm. Ja, det är helt otroligt. Men när man tittar på den, så tittar man på Mercedes bilar från 60-talet, jättefina, och man börjar tänka att ja, men de började redan på 60-talet med den här bilen som är så mycket 70-tal, som höll så långt. Det tycker jag är fascinerande. Hur den här locken håller fortfarande och bara växer på den.
Och sen, jag har också en gammal Mercedes, en kompakt. Mm. Jag slås varje gång jag kör den hur snabbt det går att glömma att man kör en gammal bil. Är det samma sak för dig?
Det stämmer, den här bilen också. Hänga med i trafikrytmen, inga problem. Det känns att man kör en stadig bil, absolut. Man känner sig verkligen ombonad. Och jag har kört också andra 70-talsbilar, en Volvo kanske från de här årtiden. Det känns inte riktigt likadant, även om det inte är en dålig bil. Så ja, men det känns att ingenjören i Tyskland har ansträngt sig för att skruva ihop en bra bil, måste jag säga.
Funktionsmässigt så är den ju, alltså det är inte mycket som saknas. Man har ju, och särskilt den här då, du har ju till och med farthållare och luftkonditionering.
Ja, och det är ju väldigt kul att den här luftkonditioneringsanläggningen, som de som jag pratade med i Mersa-klubben, de tyckte att det där är ingenting att hålla på med, att försöka laga den. Då åkte jag ner till en firma här på Söder som, jo, det går att få till. Det sprutar iskallt i den nu. Så det är liksom, och det här är ju en sommarbil, så det passar det jättebra om man åker med.
Är det sollucka på den också?
Jajamän, såklart.
Ja, bara att välja.
Ja. Och sen, men man märker ju att den här luftkonditioneringsanläggningen var väl antagligen till för den amerikanska marknaden framförallt. Men för gradantalet står i Fahrenheit.
Jag gör det.
Ja. Så då finns en översättningstabell i instruktionsboken. Jag vet inte hur många sådana här klimatronik de sålde. Men det är väldigt kul. Det är ju som en modern bil. Alltså, du ställer in radtalet och trycker på en knapp så sköter den sig själv.
Mm.
Och den här AC-kompressorn måste vara, den är som motorn på en Volkswagen Golf ungefär i storlek.
Det är som en utombordare. Ja. Den tar lite plats.
Ja, men återfallet är jag lite nyfiken på här. Alltså, ja. Efter att du hade sålt din 280 där, ja. Gick du att fundera på det här eller var den liksom släppte tankarna och så bara slog det ner som en blixt eller smygkollade under tiden?
Nej, men jag sålde den. Den gamla sålde jag hösten 17 och sen så hade jag inte någon riktig garageplats. Och sen så, ja, så gick det några år och jag ville köpa en hobbybil. Jag hade lite kulor över och så. Ja, men det är ju en sån här jag ska ha. Och sen så tänkte jag också på den där texten. Jag ska aldrig sälja den, skrev vi förra. Men det gjorde så jag kände att jag svikit läsarna. Där. Nej, jag tror inte. Men, och då började jag kolla blocket och så... Ja, som alla andra gör, ska köpa en hobbybil. Liksom att, nej, det ska jag inte ha. På morgonen så nyktrar man till. Och sen så ligger man där på kvällen i alla fall och tittar. Och så åkte jag titta på den i Skåne. Nej, i Småland. Och så tyckte att det var lite för mycket pyssel med den här. För det var, jag ville ha en jättefin. Och det sen insåg att jag kommer aldrig hitta någon som är i mitt skick. Jag får köpa en och sen var beredd att lägga lite pengar.
Vad var det som talade för den här då?
Nej, men det är just svensk såld och mycket utrustning. Och sen... lite mil för att vara.
Är det originallack på den?
Nej, det tror jag inte, men det är väldigt fint gjort i alla fall, som jag bedömer det. Det enda jag har gjort är en ordentlig lackbehandling med sån här, en duktig firma. Det la jag lite kul på. Den svarade ju jättebra på det.
Mm. Mm.
Så det är väldigt kul. Och det som jag... Nej, men det föll helhetsbilden. Just rätt färg, rätt motor, rätt årsmodell. Just sista där. Och att den är... har mycket coola utrustningsdetaljer som absolut inte fanns på de 75, 76, 77. Det var ganska ovanligt i Sverige med mycket utrustning på dem. Så det får vi tacka den direktören där nere på det slakteriet att han kryssade för många tillval från fabriken då på den tiden.
Det ledde sen till att han blev avpoliterad och hans företag såldes. Ja.
Men det blev en väldigt, väldigt fin bil.
Det vet jag inte, men något sånt var det säkert. Mm.
Extravaganta vanor. Som...
Nej, men och sen har jag en jag tycker det är väldigt kul att åka på... med Mersan när man får de här glada vinkningarna och kanske åker på någon träff och sådär, så får man alltid prata med likasinnade.
Det är också en sån här tanke, just då 2006 när vi skrev om din 280 SE, då var det fortfarande så att den här bilen var coming. Det var fortfarande en bil som var på gång och inte var inte helt uppe där i samlarbilsläget liksom. Och du var lite nyskapande när du har köpt en så riktigt fin bil som du verkligen ville ta hand om, och du såg den här, jag ska aldrig sälja, du hade en långt perspektiv på ditt ägande. Hur ser det idag? Hur ser reaktionerna ut jämfört med då när du kommer med din 450 idag mot vad du kom med din 280 då?
Ja, men nu känns det som att den har kommit över det som ni brukar snacka om i era artiklar, om att det liksom kommer över den här pucken, att det, nu är det inte längre en youngtimer, utan nu är det en veteranbil på gott och ont, men den ser ju likadan ut fortfarande. Och det, skillnaden nu är väl att nu kommer även sådana som inte kan speciellt mycket om bilar och tycker att det är en fin bil och roligt och sån här. Många har mycket minnen av den här modellen, både från tv-serier och filmer och sådär.
Mm.
Och då är det många som har en liten relation till. De känner igen den där fronten och kromet och sådär.
Mm.
Antar det.
Det finns otroligt många coola detaljer när man vet, för liksom i grunden så är det ju verkligen en Mercedes-design.
Mm.
Men sen så är det alla de här små grejerna som gör att det är en S-klass. Jag tänker på de här dörrhandtagen, de solida dörrhandtagen som man drar ut helt i krom.
Ja. Och sen en detalj som jag har tänkt på just när vi är på dörrarna, så är det här med att veluren sitter ju även i insidan på dörrarna. Och innanför där döljer sig en polstring som hade på min då när jag köpte den liksom gått ner sig och ramlat ner och blivit en liten fnöske som låg i dörr längst ner i dörrarna. Och det var jag kan säga vad de heter, Alfa Bilklädsel, jättetrevlig kille som hjälpte mig och sa, du, det här borde du göra någonting åt. Jag skulle vara där för att laga en liten söm på ett säte, men han fixade det och så nu ser de som nya ut, så jag är väldigt glad för att man liksom hittar såna här små detaljer som, det var ju, det kostade ju lite mer än vad jag hade tänkt mig, men jag är väldigt nöjd nu. Ja. Jag är som en barnunge när man hämtar ut en sån där. Ja. Ni kanske känner igen känslan.
Vad har du behövt göra mer? Vad har du för råd till den som ska köpa en W116? Det är ju faktiskt en köpguide det här.
Det är det,
ja, det förstår jag. Att hitta en 100% rostfri bil tror jag är jättesvårt. Men får man den här känslan att det är rost lite här och var, då tror jag att man ska skippa det exemplaret. Om man inte är billackerare eller bilplåtslagare. Det är inte jag. Men, så det är ju rost naturligtvis. Och sen tänker jag att det beror på hur mycket original nörd man är, men jag tror att man ska försöka hitta någon som inte har någon håll på att kladda på för mycket, och det är ju stor risk för det i med såna här bilar, att det är folk som har en annan plan än vad vi i det här rummet har för bilen, och då jag tror inte miltalet är jätteviktigt, även om min har gått väldigt kort tycker jag, 400 mil per år, det är liksom inte så mycket.
Verkligen.
Ja. Nej, vad blir det?
Det blir till och med mindre.
Ja, det blir mindre.
Med 200?
Ja, något sånt där. Ja. Det kan vara svårt, men sen ska man nog köpa en bil av en som haft gott om pengar och varit intresserad av bilen. Det är min starkaste rekommendation. Och jag vet inte hur många det finns kvar i Sverige, men några borde det finnas där ute som man kan lägga vantarna på.
För det går ju fortfarande att hitta en sån här som är besiktigad och startar och ja, går att bromsa med och så här för en 30-40 000 eller?
Ja, och sen finns det ju många sån här som har satt i en diesel, den här femcylindriga dieselmotorn i.
Ja, just det.
Ingenting som jag är intresserad av, men det finns ju såna också. Ja. De kanske man kanske ska passa sig lite för. Ja, det beror på vad man har för intresse, men det är inte min grej.
Nej.
Men det 30-40 000, då har man nog ett projekt framför sig.
Mm.
Men kan man sträcka sig till 80-90 000, då får man en ganska schysst bil, tror jag. Det var ju det jag sålde min för ungefär då.
Mm.
Det var inte alls, jag fick inte tillbaka pengarna, men det var ingenting värt mer än vad någon beredd betala för det. Och man får ju väldigt mycket bil för pengarna. Väldigt rolig, cool bil som många får höja på blickarna för.
Verkligen.
Mm.
Mm. Går att hitta grejerna som man behöver, även om man kanske får betala, men finns det att
ja, vissa saker. Så här, nu är inte jag någon meck själv, men jag har lämnat in bilen för att vi behöver fixa lite med insuget på den, för den går inte jätte 100% på tomgång. Men det är inget jätteproblem, men det är det jag håller på med den just nu. Och det hoppas jag att få ordning på här nu under hösten. Och där så här, att vissa packningar kan vara lite svårt att få tag på. Medan vissa saker är jättelätt och billigt. Till exempel den här mattan som ska sitta innanför motorhuven. Från Mercedes, jag tror den kostar 1500 spänn och liksom, att få dit den. Det var billigt och det gick jättefort. Och vissa saker det är högt och lågt. Vissa saker är i princip omöjliga att få tag på. En detalj som jag har hört är jättesvårt. Det är om man blir en svensk såld, så satte så här gummistängskydd på dem. Mm. Och få tag på sådana nya, det går inte i princip.
Nej.
Okej. Okay.
Att de är jag lite rädd om.
Mm.
Men det är så här detaljer.
Mm.
Mm.
Ja, och vill ni läsa mer om Mercedes W116 och Georgs fantastiska bil, så köp senaste klassiker om du inte redan är prenumerant. Men där finns hela, och det är Björn som har skrivit hela köpguiden om den.
Jajamensan, stämmer bra det. Så att köp och läs.
Ja.
Tack så mycket Georg Rudling för att du kom hit och tack för att vi får fotografera din fantastiska bil.
Ja, stort tack och tack för en jättebra tidning. Det är allt jag vill säga.
Tack så mycket.
Tack.
Ja, ska vi prata lite mer bilauktioner?
Absolut.
Vi har ju ett samarbete med Bilweb Auctions och deras andra oktoberauktion är i full gång och går ut den 27 oktober. Nu blir man ju lite sugen på Mercedes. Finns det några sådana, Fredrik?
Här finns det Mercedes, men ingen V116 den här gången. Men jag fastnade direkt på en vit 200 från 85. Och då tänker man ju på en annons som har fastnat i minnet hos många av oss. Där Philipsons beskrev att det här var sista chansen. Det är sista ganska chansen. Ovanligt sätt att kommunicera. Det här var sista chansen att köpa en Mercedes för under 100 000. Och den här brukar ju nämnas ibland. Men om man då, vi har ju med den här i senaste klassiker. Och där kan man ju då, om man läser lite noggrannare, så står det faktiskt att: kan du tänka dig att vara utan centrallås, ersätt den fram och nackstöd bak, kan du få den ännu billigare?
Säger de något pris där? Är det 99,5 de sålde dem för, eller var det?
99 850.
Det är verkligen.
Det var viktigt.
Ja. Så man kunde få den ännu billigare om,
ja,
man,
men vad det
bagagerna
betyder, det framgår inte riktigt här.
Nej, det vågar de inte. Det var så billigt så de vågar inte.
Ja,
nej,
det var rädda för rysning.
Ja. Precis.
Men vad är det för utrustning på den här som finns på Bil & Auctions då?
Ja, den är väl också lite av det
frugala.
Frugala, sådär. Och dessutom så har den ägts ny av en revisionsbyrå. Så det känns som att varenda liten penal var liksom under värdering.
vilket
gör mig lite lycklig bara jag ser den faktiskt. Det är liksom... Det är grundkvaliteten i Mercedes som är det lyxiga med den här bilen. Så att det är klart den ska vara. Jag vet inte, vi får kolla här vad den står att den har för pryttlar. Eller det kommer säkert gå fortare, har jag en känsla av. Nej, det står faktiskt inte så mycket om... Vi får nog anta att den har 4 hjul och en motor. Men det finns faktiskt en Mercedes här som inte har en motor.
Oj.
En 190.
Okej. Okay. Har den blivit stulen eller?
Nej, den är lite...
Eller var den inte beställd med det?
Nej, precis. Ja, den är lite halvvägs under en renovering. Så här finns det då chansen att göra det sista roliga, så att säga. Kanske för den som är hugen till det. Det är 190C då från 64. Och inredningen finns på plats, men inte drivlinan då.
Okej. Okay.
Men finns den med med bilen eller är det...
Nej, det får man ordna själv om jag förstår det hela rätt. Men en som är mer fullpackad är ju en 124 här. 124 kombi då, en 300 TDT 4MATIC. Där kan man säga att man har kryssat i det mesta. Och dessutom är ju den här underbara tidiga 90-tals gröna metallkulören som är ganska härlig tycker jag. Och det här är ju verkligen en teknikraket som är kapabel att göra allt. Liksom. Du kan få plats med hur mycket grejer som helst och du kan ta sig fram i snö och ja, det är ju inte en lyxbil, men det är samtidigt en lite motsats till den här 200 från 85.
Verkligen, och de här 124 kombi, det är ju en av de absolut mest tilltalande kombibilarna som har gjorts tycker jag. Det är paketet. Men du har allting, du har prestanda, du har komfort, du har utrustningsnivå och så har du den här stora bakluckan som du kan öppna och till ett enormt bagageutrymme.
Sen finns det ju faktiskt, jag är lite förtjust i 80-90-tals Mercedes så där, och här har vi en 190 också från 91 finns också på auktionen. Så att, det här kan bli...
Men den där 190-an utan motor där, det låter ju väldigt spännande. Man kanske kan köpa den och den här 300 TDT och så kombinerar dem så man får en fyrhjulsdriven 190 med en kraftfull dieselmotor.
Låt som ett jätteprojekt.
Ja, men det är ju det som är så roligt med de här auktionerna, att man sätter igång överhuvudtaget alla annonser, sätter igång fantasin. Det är ju ingenting som är omöjligt när man sitter och surfar.
Verkligen inte. Tänk om, jag kan göra det där och kolla där. Nej, men så är det absolut.
Ja, vi tittar vidare i auktionslistan här då. 41 stycken utrop. Björn, har du hittat något annat kul?
Ja, men jag är kvar i Tyskland faktiskt.
Jaha.
Fast på hos en annan tillverkare. På en lite annan nivå kanske. En jättehärlig Opel Kadett Coupé från 67. Röd och... alltså jag tycker att det är så kul med de här. Innan det har blivit supertuffa rallykadetter och liksom jättehårt, så är den här... Den är snygg och men lite snäll också. Lagom tuff. Och ser ut att vara ett jättehärligt skick.
Ja, det var, på den tiden så var liksom inte, det var inte tvunget att det skulle vara en stark motor i en kupé. Det var bara lite elegant med kupé.
Ja, precis. Nej, men så är det ju precis här. För den har ju en 1100-motor. Och öppnar man huven på en, på en sån här och tittar ner så, jo, det sitter en motor där och smyger. Men det är så pyttelitet. Och det är inte effekt det här handlar om, utan det handlar om att vara lite stilfull och elegant. Sen så blev det ju tuffare och tuffare, och på 70-talet så blev det jättetufft. Men här så är det lite så.
Det är nog ganska många såna här som har blivit bestyckade med lite starkare motorer genom åren.
Helt säkert.
Och just därför är den här så underbar.
Precis, ja, men den här är ju kvar, och alltså dels är den kvar med sin lilla försiktiga motor, och framförallt så är den kvar överhuvudtaget när så många andra gick åt förstås. Mm.
Ja, det kanske var en grej som gjorde att den ökade chanserna att den hade den här lilla motorn. Det var en uppmanar inte till buskörning.
Nej, och det här, den har ju dessutom levt ett gott liv. Fixad och renoverad med, men ser ut att vara i ett bra skick nu. Lite torra gummilister och sånt där, så det finns lite kvar att göra om man vill det. Det finns en rattförtjockare också ingår i köpet, ser ut som någonting som vi har pratat om i podden tidigare. Valfri att ta av.
Ska varselljusen vara kvar eller ska de tas bort? Vad tycker du?
Jag skulle nog hellre ha den i ett helt rent 60-talsskick. Men att sådana där gula varselljus hamnade på en sån här bil är helt korrekt också på 70-talet. Jag skulle nog vilja ha den helt ren.
Fredrik, vad säger du?
Ja, nej, men jag skulle nog faktiskt göra samma sak. De är ju helt rätt för en svensk bil. Men jag skulle nog återställa den till 1967 snarare än 1977. För skicket ser ut att vara helt fantastiskt. Så den är 1967, hela den här bilen.
Jag skulle köra med varselljusen åtminstone 3 säsonger.
Och sen utvärdera.
Ja, precis. Ja, men just den här känslan att det är en bil som har utvecklats och levt ett liv i svenska förhållanden under så lång tid.
Hittar du något mer då, Carl?
Ja, mitt latenta sug efter en Jaguar Mark 2 som någonstans alltid finns där blev återigen aktualiserat. Och de här bilarna har ju faktiskt, det verkar nästan som de har pikat.
Låter som att det är fyndläge då?
Ja, om man tycker att 200 000, 250 så här för en renoverad Jaguar är fynd, så absolut. Och det tycker jag att det är. Man tänker på hur de är ganska dyra att renovera här. 2 stycken fina exemplar. En 3,4 som är lite garagefyndsläge på, men en svensk såld med stålhjul. Den har den här en nedtonad grå yttre, och sen så har den här blodröda skinninredningen. Alltså det går ju inte att värja sig mot den här instrumentpanelen.
Nej, färgen, både yttre kulören och inredningen, den kombinationen tillsammans är ju urläcker.
Man kan tänka sig hur gott av läder man doftar efter en dag i den här bilen. Stora smittsmätare och en hastighetsmätare som går till 240 km/h på en över 60 år gammal bil.
Jag har inte kört någon Mark 2, men hur är de att köra? Jag misstänker att de är ganska kapabla för att få bilar från tidigt 60-tal.
Verkligen. Vi hade ju en köpguide på Jaguar Mark 2 här för ett par år sedan. Och det var Jon Remmers, jag måste faktiskt citera honom hur han beskriver körupplevelsen. Hur är de att köra idag? Absolut riktningsstabila på motorväg. Lätt veviga i ratten på kurvig väg. Och med en obändig vilja att köra om. Ständigt detta köra om. Det spelar ingen roll vad som är i vägen framför en Jaguar Mark 2. Den vill om. På många sätt kan modellen förstås som ett portabelt skyddsrum.
Okay.
Eller en räddningskapsel från rymdskeppet Jorden. Det finns ingen plats för bipolärt twittrande i den läder- och träskodda kupén. Det är helt omöjligt att tänka skärrade tankar om nordkoreanska kärnvapen bakom den stora bakelitratten. Växelspakens trygga mekaniska motstånd gifter sig illa med oro för bostadsbubblans eventuella sprickfärdighet. Att köra Jaguar Mark 2 är att glida fram i en gummiavlastad smitfil som ständigt öppnar sig framför dig. Det är att höja sig ovan omvärldens tröttsamma fascination för oväsentligheter. Det är klart man blir sugen på Jaguar Mark 2 när man läser det här.
Låter mycket bättre än meditation. Jag tror man är bättre ställningar också.
Ja.
Ja, man får allt det där för de här pengarna, så är det ju, it's a bargain.
Ja, verkligen. Och som sagt, det finns ju, allting finns ju, det finns ju alla delar och allting till de här bilarna, och det finns kunnande, och egentligen så är det ju i många stycken så är det en fyrdörrars Jaguar E-Type. Det är ju med 3,8 liters motorn så är det ju prestanda, alltså med en manuell låda så gjorde den alltså 0 till 100 på 8 sekunder.
Hoppsan.
Det är helt blixtrande.
Ja. Sen finns det ju en till Mark 2, en med en lite mindre motor på 2,4 liter.
Det kanske räcker, låter det som.
Ja, varför inte? Och det är ju lite grann, här kan man ju då, den är i ett mer renoverat skick med, och också går lite i grått, lite mörkare grå. Och sen så har den då, eller grågrön kanske, det är lite svårt att se faktiskt. Men det är också en svensk såld bil med, ja, allting sitter där som man vill ha. Och det är, men den har dessutom nyrenoverad inredning. Och de här två bilarna, det är ungefär samma prisnivå på dem enligt vad de uppskattar.
Mm.
Så då kan man liksom välja en med lite mindre motor för kanske lite mer renoverat skick, eller den här som är lite större motor och kanske lite mer att göra på.
Man kan välja hur mycket man vill köra om helt enkelt.
Ja,
man
precis.
Kanske kan ta det lite lugnare i den, ja, med den mindre motorn då.
Ja, verkligen.
Coola lite.
Mm. Ja, det är en del engelskt här. Det är fler Jaguarer på auktionen. Det är MG också. Bland annat så är det en MGB GT som har en sån här Heritage-kaross.
Helt nytt.
Precis, en nytillverkad kaross är den byggd på.
Ja, ja, det är häftigt.
Det är ju häftigt att man kan köpa en hel kaross och sen så i princip bygga upp en bil.
Mm.
Så den är renoverad i England då kanske?
Det måste den vara. Den är högerstyrd, så att den är troligen karossbytt i England. Sen har den såna här minilight-fälgar. Ja, den ser väldigt trevlig ut. Det är, man, återigen, så man inser hur små och nätta de här är när man ser storleken på nummerskyltarna.
Ja.
Så den, ja, det är en reta lite grann också. Ja, det var lite av vad som finns på Bilweb Auctions andra oktoberauktion som går ut den 27 oktober. Och vi presenterar det här i samarbete med Bilweb Auctions. Det har ju kommit ett nytt nummer av tidningen Klassiker i butik. Nummer 9 med en, som sagt, med en Mercedes S-klass på omslaget och en Audi Quattro. Tysk precision är sammanfattningen. Men vi har också precis gjort klart vårt andra samlaralbum om Citroën.
Ja, det får vara lite balans här.
Ja. Där har vi alltså samlat tidigare klassikerartiklar i en 100-sidig specialutgåva som bara går att köpa i vår webbshop. Och här har vi då till exempel Citroën SM, köpguide på den. Vi har en resa i en Citroën DS-kombi som Jon Remmers gjorde för några år sedan. Vi har köpguide på B11, Traction Avant. Och sommaräventyr på Gotland i en Citroën med Harry.
Ja, den här med Harin var ju fantastisk, och det var ju ett reportage på rätt ställe vid rätt tidpunkt på något vis med Gotland på sommaren där. Jag har kört en med Harry lite kort och framförallt så har jag tittat beundrande på dem när man har varit i franska rivieran och sådär, och tyckt att vad roligt det skulle vara att ha en sån där. Och så tänker man att det är nog kanske som en sån där öl man dricker i ett lite varmare land. Om man sen då beställer den här ölen här hemma i Svedala, då skulle man få en helt annan smak för den. Jag tror att den med Harry är samma sak, att den hör hemma på Rivieran med det klimatet, och då är allting behagligt och underbart, men här skulle det kanske inte riktigt vara så roligt så många dagar, kan jag tänka mig. Men det är en fantastisk bil. Den är ju så avskalat simpel med sin glashuvudkaross och sådär.
Ja. Nej, men vi som köper bilar för att de är vettiga till det.
Vettigt är väl inte så intressant egentligen.
Nej, den passar väldigt bra på Gotland också.
Ja.
Det gör den verkligen. Ja, så att den här kan man då som sagt köpa i vår webbshop på klassiker.nu/citroen2.
Ja, men jag fastnar ju för en annan plastcitra faktiskt. Umap, eller hur man uttalar det. Jättefrän sportcoupé byggd på De Chevaux. Och sport, ja, men den är så jäkla frän. Formen och tillsammans med de här smala höga hjulen gör ju att den är helt underbar.
Och det här var en fristående karosserimakare som tog sig an de här och gjorde de här.
Ja, men precis. Det stämmer. Jag kanske kan våga mig på lite franska här också. Det är fritt fram och fnissa. Det står alltså UMAP, det står alltså för Usine Moderne d'Application Plastik. Alltså moderna fabriken för plasttillämpning. Jag tycker att den franska låter lite fräckare då. Ja. Men framförallt så är ju bilen hur fräck som helst. Jag vill ha den.
Ja, den kostar ju mer än dubbelt så mycket som en 2CV. Då när de, och sen så var den tyngre också.
Ja, precis.
Ja, för det var min följdfråga där. Blev den då sportare för att det var lättare när det blev alltså tyngre?
Ja, det blev tyngre. Fantastiskt. Men strunt samma, det är bara titta på den.
Ja. Men det som är sportigt är kanske hur man som förare får ta sig in i den. Det är kanske det som är sportiga.
Precis, man ramlar ut och ålar sig in.
Ja. Ja. Jag tror att det sportiga här också är att du får verkligen ge allt hela tiden.
Ah.
Så det är full attack.
Ja, men det är det ju 2CV också.
Ja, precis.
Det är en otroligt sportig körupplevelse faktiskt. Mm.
Det är kul att gasa fullt.
Det är väldigt kul. Och hur många sportbilar finns det med paraplyväxel?
Nej, exakt.
Mm, eller rattkruka. Ja, den och många andra kan du läsa om i vår nya samlarutgåva om Citroën. Klassiker.nu/Citroën2. Där läser du mer. Ja, det var väl allt för idag skulle jag vilja säga från Studio Klassiker. Tack Fredrik Nyblad.
Tack, tack.
Tack Björn Meijer.
Tackar.
Och jag heter Carl Egelius. På återhörande.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.